Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn.
Hej Rebecca!
Hej Lina!
Så kul att vara tillbaka, eller hur?
Verkligen, verkligen.
Idag ska vi ju prata om vad det finns för, vad ska man säga, risker både kortsiktigt och långsiktigt med sömnbrist eller otillräcklig sömn. Och jag tycker ju att det är viktigt innan vi djupdyker i det här ämnet att ändå säga det att vi arbetar ju alltid för att försöka skapa en så avslappnad inställning som möjligt kring det här med sömn. Vi vet att för mycket fokus på sömnen, för mycket liksom oro kring sömnen, att det är någonting som är, så att säga, skälper mer än vad det hjälper. Och vi vill ju inte på något sätt att den här diskussionen om risker med sömnbrist ska skrämma någon. Det kan vara viktigt att säga innan vi kör igång. Sen är det ju ändå så att vi vet idag att vi påverkas väldigt mycket av den sömnen vi får eller inte får, så att säga. Den påverkar vår prestation, den påverkar vår fysiska och psykiska hälsa både på kort sikt och på lång sikt.
Jo, och det är ju så att det vi kommer prata om idag är ju baserat på forskning. Det är många studier som vi kommer referera till, men mycket handlar ju det på gruppnivå. Så att inte på individnivå, utan man har sett de här riskökningarna på gruppnivå. Så det är viktigt att komma ihåg.
Och vi kan väl säga det också att anledningen till att vi överhuvudtaget tar upp det här, det är ju för att vi får väldigt mycket frågor på det här temat från våra lyssnare här i podden, men också från de patienter som vi möter dagligen. Så därför vill vi ju ändå ägna ett avsnitt åt att prata om det här med riskerna med sömnbrist helt enkelt.
Och man ser ju det mycket i nyheterna, stora omslag på tidningarna. Åh, din risk för Alzheimers ökar om du sover dåligt. Så att det är ändå ett viktigt ämne att prata om de här olika riskerna.
Ja, och jag kan ju bara säga det utifrån den här mediala uppmärksamheten som området sömn har fått på senare tid, att det glädjer mig att man pratar om sömn och lyfter upp vikten av att få en god sömn och kanske då även liksom de här riskerna som ju är många gånger också lite clickbaits, tänker jag, för liksom de stora mediehusen och så, att liksom smäller man upp stora rubriker om att liksom sömnbrist kan leda till Alzheimer, så vet man att många kommer klicka och läsa. Det jag tycker är olyckligt är ju att det har inte pratats lika mycket om att det finns bra behandling för sömnproblem och att det finns väldigt mycket som man faktiskt kan göra för att nå en bra sömn. Så jag tänker också kanske att vi i samband med den här diskussionen också kan slå ett litet extra slag för det. Det gör vi ju hela tiden. Vi pratar ju om det här återkommande i vår podd. Men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram. Absolut är det riskfyllt att konsekvent sova för lite, men det finns också väldigt bra tips och råd idag och bra behandling om det är så att man inte på egen hand kan lösa det här.
Det finns hopp, det är den goda nyheten, att det är inte helt kört med sömnen utan det finns alltid hopp.
Precis, yes. Men ska vi börja lite grann med att kanske bara nämna de här typiska symptomen som kan uppkomma efter mer, så att säga, kortvarig sömnbrist? För att det är ju så att man märker ju nästan direkt efter en natts sömnbrist att det påverkar vår funktion. Och hur märker vi det tydligast?
Ja, dels är det ju såklart trötthet och sömnighet, men även att man kan få lite svårt med koncentrationen. Man kan ha svårt att komma ihåg saker, så att minnessvårigheter. Man har också lägre tolerans för stress. Så att om man blir utsatt för stress under dagen, man har sovit dåligt, då klarar man inte av det lika bra helt enkelt. Men även att man känslomässigt blir lite ur balans. Det vet vi ju alla hur det kan vara, troligtvis om man har sovit dåligt en natt, att man kanske blir argare, mer ledsen, kanske bråkar mer med sin partner om man har sovit dåligt. Så att ganska omgående blir det ju snabbt försämringar i vår funktion dagtid då, efter en dålig nattsömn, även bara en.
Precis. Mm. Och vi har ju varit inne på det tidigare i podden här, den så kallade liksom onda cirkeln med det här med stress och sömnbrist, att det är lätt hänt då att om vi sover dåligt en natt så ökar ju stressen bara på grund av det faktum att vi har ett sömnunderskott. Men sen är det också då att pressen att sen på något sätt sova bra nästkommande natt, att den också kan skapa ett litet, vad ska man säga, prestationsstresspåslag. Det där att liksom, nu måste jag verkligen somna i natt för att jag sov så himla dåligt föregående natt och imorgon har jag den där viktiga presentationen, och så bygger man nästan upp ett litet stresspåslag kring det här att nu måste jag somna. Och det gör ju i sin tur att det blir ännu svårare att varva ner och somna helt enkelt. Och det kan också vara så att somnar vi med liksom för hög stressnivå i kroppen så blir ju sömnkvaliteten bristande på så vis att vi inte går ner lika mycket i djupsömn. Så att det finns ju också en så här, vad ska man säga, ett direkt samband mellan det här med stress och sömnbrist som ju är komplicerat, kan man säga.
Ja, verkligen. Mm. Och apropå det här med sömn och stress så har man ju sett en väldigt stark koppling till att om vi sover bra så klarar vi av stress i mycket större utsträckning. Däremot om vi börjar sova dåligt finns det ju den kopplingen till utveckling av utmattning vi ser hos dem som inte får sin återhämtning i form av god sömn.
Precis. Ja, men det är ändå viktigt att få med det, tycker jag, varje gång man pratar om stress, att vi är ju byggda för att hantera ganska höga nivåer av stress förutsatt att vi får vår återhämtning. Och där är ju sömnen den absolut viktigaste källan till återhämtning. Men du, Rebecka, vad kan man säga om de här så att säga lite mer långsiktiga riskerna då med bristfällig sömn? Vad vet vi om det?
Ja, det man har sett är ju att insomni då, eller allvarliga sömnproblem under en längre tid, är ju associerat med en ökad risk för en mängd olika sjukdomar. Däribland diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomarna, depression och bilolyckor, men även då Alzheimers. Så att det kan äventyra hela vår kropp egentligen när vi inte sover. Man vet ju att sömnen har betydelse för de flesta av våra kroppssystem. Musklerna, hjärnan, mag-tarmkanalen, ja, you name it. Så att tyvärr så påverkar ju en långvarig sömnbrist många olika delar av vår kropp och psyke. Så att vi kommer gå igenom några av de här djupdyka i några av de här ökade riskerna. Det är ju intressant, och speciellt när man har hört mycket på nyheterna kring Alzheimers, tänkte vi prata lite om det också idag.
Jag tänker bara få flika in där att vi hade ju en jätteintressant diskussion här för inte alls länge sedan med Monica Björn, som ju är klimakterieaktivist, och hon nämnde ju en amerikansk forskare där som faktiskt hade hittat ett samband mellan det här med liksom klimakteriesymptom och utveckling av Alzheimer. Så då vet jag att vi diskuterade det här, att det hade varit spännande att veta då, är det liksom den här sömnbristen eller bristfälliga sömnkvaliteten som man också har sett då att kvinnor i klimakteriet lider av, är det den som är så att säga den drivande faktorn då i den här förhöjda risken för utveckling av Alzheimer. Så att det liksom finns ju en massa spännande forskning på gång där, och vi vet ju inte allt idag.
Nej, allt är inte fastställt, och det är samma sak det här med hur lite behöver man egentligen sova under hur lång tid för att man ska få den här ökade risken att utvecklas, att utveckla de här sjukdomarna. Men det är inte heller helt klarlagt. Det man vet är ju att sömnbrist är ju inte riktigt bara timmarna man sover, utan det är sömnkvalitet, och det varierar, det är väldigt individuellt under livet, och vårt sömnbehov påverkas även av vår ålder. Så att även där går det inte att säga ett exakt svar. Det finns inget rätt svar. Det man har sett däremot i studier är ju att personer som sover mellan 6 till 8,5 timme hade enligt studier då generellt sett ingen ökad risk för sjukdom eller ökad dödlighet. Däremot under 5,5 timme eller mer än 8,5 timme, där såg man en ökad risk för de här sjukdomarna. Så att det finns dock, som man har sett i studier, kortsovare, sådana som sover mindre än 5 timmar eller mindre än 4 timmar, som ändå inte får en ökad risk för sjukdom. Mm. Så att det är som sagt, svaret på detta är individuellt. Vi kan inte ge ett exakt svar. Ja, om vi går tillbaka till det vi började prata om, Alzheimers sjukdom. Så att det man kan se, eller de studierna som man har kollat på, är ju att under sömnen så vet vi att det rensar ju då speciella celler i hjärnan, tas bort och de här avfallsämnen eller slaggprodukter under sömnen. Och när man då har bristfällig sömn så kan det bli att de stannar kvar eller ökar. Och då har man sett att sömnbrist kan öka de här ämnena kopplade till Alzheimers. Två av dem som pratar som är ju proteinet tau och beta-amyloid, på två proteiner som man har sett är markörer för Alzheimers sjukdom. Och resultatet tyder på att de här återkommande sömnbristen under en längre tid kan öka de här proteinerna i hjärnan, men även då leda på skadliga effekter på hjärnan i slutändan.
Wow!
Ja, så att det, man har ju sett, det var en studie som såg att tau då, proteinet, den ansamlas i klump i hjärnan hos personer som har haft sömnbrist under en längre tid. Då ökar de här nivåerna i ryggmärgsvätskan. Och det kan sen vara en förklaring till varför vissa personer med då sömnbrist utvecklar Alzheimers i större utsträckning. Är ju att de här lite farliga ämnena för oss stannar kvar i kroppen och lagras över tid.
All right, Rebecca, nu har vi ju gått igenom det här med ökad risk för Alzheimers vid långvarig sömnbrist. Vi nämnde också initialt att det kan ske en ökad risk för diabetes vid långvarig sömnbrist. Kan vi utveckla det resonemanget lite grann?
Jo, det var ju några amerikanska forskare som har tittat på det här, men även i Sverige såklart. Men att sömnbrist ökar diabetesrisken. Och det, de har tittat på personer som sover mindre än 6 timmar per natt, riskerar ju att försämra då blod, alltså sockerkontrollen i blodet. Och då får man då ett förhöjt faste blodsocker. Det är ju ett förstadium till diabetes typ 2. Så att det ökar risken för att utveckla diabetes.
Just det. Och visst är det också så att det här med sömnbrist är kopplat till övervikt på så vis att sömnbrist gör att hjärnan producerar mer av de här hungerhormonerna då, som gör att vi blir mer benägna att välja snabba kolhydrater, socker, annan så att säga onyttig mat.
Jo, det är ju de här hormonrubbningarna man tror att det beror på sömnbrist och övervikt då, att det blir en obalans, vilket gör att det leder till mer hungerkänslor och även ökad aptit hos personen som har sömnbrist under en längre tid. Och sen så har man ju även, de har kollat mycket på unga och vuxna personer, men för några år sedan kom det ut en studie som kollade även på äldre. Och man såg att äldre personer som sover mindre än 5 timmar per dygn har en kraftigt ökad risk att bli överviktiga.
Men då kan man väl säga, när man pratar om de här sakerna, att det oftast då är flera olika så att säga riskfaktorer som samverkar och som gör att risken för ohälsa ökar. För om vi då liksom föreställer oss att vi har en person med övervikt, diabetes,
trötthet
och sömnbrist och trötthet, att man kan ju liksom bara se hur de här sakerna liksom
men
påverkar varandra och i sin tur då bidrar till en ännu sämre hälsa.
Jo, det är ju aldrig ett enkelt svar. Med allt som har med vår hälsa att göra kan man inte säga det är exakt det som gjorde det här, det fick det utfallet, utan det är allting jobbar tillsammans för att skapa den här ökade risken.
Precis.
Ja, Lina, det är ju så att sömnbrist även kan påverka vår riskbedömning. Vilket kan vara komplicerat när det gäller bilkörning.
Ja.
Och det har man ju sett i åtaliga studier, att sömnbrist är kopplat till ökade trafikolyckor.
Just det. Jag läste ju faktiskt så sent som idag att att man hade gjort en undersökning där det visar sig att en förare med sömnbrist har en reaktionsförmåga som motsvarar då någon som har 0,8% promille i blodet. Mm. Så att, som att köra rattfull då, i princip. Mm. Det är ganska obehagligt när man tänker på det, för de allra flesta av oss skulle nog kanske inte sätta oss i bilen och köra om vi var påverkade. Men hur många av oss har inte kört bil under sömnbrist, så att säga? Jag kan själv erkänna att jag många gånger under de, så att säga, sömnlösa åren jag hade som småbarnsförälder körde bil och med barn i bilen. Alltså det är ganska läskigt när man tänker på det egentligen.
Mm. Och väldigt vanligt. Det du säger stämmer ju in på Svenska Trafikverket som har gjort många sådana trafiksäkerhetsenkäter. Och de fann ju något år att 16% av de tillfrågade brukade svara att de någon gång somnat eller nästan somnat bakom ratten. Och bland unga män så var motsvarande siffra 25%.
Oj.
Så att det är väldigt många som kör trötta eller somnar framför ratten. Så det är ju, och en till studie jag kollade på, det var ju den här, en stor amerikansk studie där de kollade på mer än 4500 bilkrascher med över 7000 förare, och där såg man ju att undersökarna då fann att förare som sovit mindre än 4 timmar den natten löpte 11 gånger så stor risk att krockas. Så det är ganska allvarligt att köra med sömnbrist.
Verkligen, och vi tog upp det i det avsnittet som handlade om nattarbete eller skiftarbete också, minns jag, att det finns ju då så att säga arbetsrelaterade olyckor som uppstår på grund av sömnbrist, och att det finns en ökad risk då om man jobbar natt för att drabbas av den här typen av olyckor helt enkelt.
Ja. Och speciellt när man kanske har ett jobb där man även kör på natten som lastbilschaufförer, så vet man ju att det är extra viktigt med en bra planering av de här passen med nätterna. Och även så, även om vi inte ens pratar sömnbrist, så har man ju sett, jag tror det var Karolinska som gjorde en studie, bara att köra bil under de här timmarna som är väldigt tuffa för oss människor enligt dygnsrytmen då, att vara uppe mellan 4-5 på morgonen, att man löpte 8-9 gånger högre risk att vara med om en olycka om man körde mellan de timmarna där på morgonen jämfört med att köra under dagtid. Så att även om vi inte ens pratar sömnbrist, nu pratar vi bara tiden på dygnet.
Just det.
Som spelar roll.
Okej, Rebecka, vi har ju nämnt vid ett par tillfällen i den här podden, vill jag minnas, det här med att sömnbrist leder till ett nedsatt immunförsvar. Vad vet vi egentligen om det?
Jo, och det stämmer ju att immunförsvaret försvagas om man lider av sömnbrist. Och det var ju en studie som gjordes också i USA där att studiedeltagare fick beskriva sin sömn och föra ett sömndagbok, och sen så fick de ta näsdroppar som innehöll ett förkylningsvirus. Och de man såg där, att de som hade sovit mindre då än 7 timmar per natt blev förkylda i 3 gånger så hög utsträckning som de som hade sovit 8 eller mer timmar. Mm. Så att man ser där att man har en ökad risk för infektionssjukdomar, då förkylning, influensavirus och så. Apropå konsekvenser av sömnbrist. Jag brukar ju ta upp det här på kontoret. Det här exemplet med Randy Gardner. En 17-årig kille 1963-64 där som gjorde ett experiment för sin high school science fair. Han skulle testa om han kunde vara vaken längst i världen, vilket han då vann, och Guinness World Book of Records. Han var vaken 264 timmar.
Wow.
Och de studerade honom då, professorer på Stanford University, fick reda på den här unga killen som ville göra det här experimentet med hjälp av 2 kompisar som höll honom vaken och såg till att han inte sov. Sen blev han ju uppkopplad på såna EEG-maskiner och kollade hur han faktiskt mådde och hur det gick till med liksom hjärnvågorna under de här 11 dagarna cirka som han var vaken. Och det man såg är ju att han fick väldigt många problem där på slutet. Det var minnes- och koncentrationssvårigheter, paranoia och hallucinationer. Så att det var väldigt mycket som hände med honom, både fysiskt och psykiskt, när han hade varit vaken så många dagar. Och sen även de frågade honom att börja räkna bak och subtract liksom siffror, och sen så stannade han vid en viss siffra, därför han kunde verkligen inte kognitivt fungera.
Nej. Det hade ju varit spännande att veta om han fick några liksom långvariga men från det här. Mm. Alltså hur mådde han sen efter att det här experimentet avbröts?
Vad jag vet är att han alltså, kom tillbaka till normal funktionsnivå. Uh-huh. Men att han sa att han inte ville göra om det.
Nej, det låter ju väldigt klokt faktiskt, får jag säga.
Jo, verkligen. Och de tog ju även bort den här tävlingen från Guinness World Book of Records därför den var farlig.
Sunt. Men det låter ju ändå som otroligt lång tid att vara vaken, tänker jag. Ja. För de här liksom, studierna på möss som vi har hänvisat till. De visar ju på att
de dör.
Liksom, de dör innan de ens har kommit upp i den här liksom, nivån av vakenhet. Liksom.
Ja. Så att, inget att prova hemma.
Nej, precis. Ingenting som vi rekommenderar att man testar på eget bevåg.
Nej.
Men jag tänker det hoppfulla där är ju ändå att även fast han blev extremt påverkad och mådde väldigt dåligt under det här experimentet så är det ju då som sagt positivt att han ganska snabbt därefter då verkar kunna ha återgått till ett normalt liv och en bra liksom funktion i vardagen. Så. Och det är ju det vi också ser dagligen, skulle jag vilja säga, med de patienterna som vi hjälper till en bättre sömn. Mm. Att när vi väl lyckas bryta den här negativa spiralen och hitta tillbaka till en avslappnad inställning till sömnen och en bra sömnkvalitet helt enkelt, då går det ganska snabbt faktiskt att känna sig som sig själv igen. Och vi har ju till och med, det är alltid härligt att lyfta fram sådana här solskenshistorier, men jag vet att vi hade en träff i vårt nätverk med alla psykologer som arbetar tillsammans med oss, där en av psykologerna berättade att en väldigt glad och nöjd patient hade berättat att hans partner upplevde det som att ha fått liksom en helt ny man, helt enkelt. Ja. Alltså allt förändras när man sover bättre och mår bra. Så att
det är många som säger det, att de blir som nya människor i sina relationer när de har fått behandling för sina långvariga sömnproblem.
Ja. Nej, men vi kan ju konstatera det, Rebecka, att det här med sömnbrist får ju en påverkan på alla delar av livet, inte minst relationer. Och vi vet ju att sömnbrist har en inverkan på sexlust.
Ja, Lina, man har ju sett det, att sömnbrist kan ju leda till en minskad sexlust. En sexuell dysfunktion helt enkelt, men även erektil dysfunktion. Så att det kan ha konsekvenser, ganska rejäla konsekvenser på sexlivet. Men även det som har en påverkan är ju den här emotionella påverkan som sömnbrist också kan få. Att man känner sig argare, man kanske bråkar med sin partner. Det blir svårt med intimiteten. Och även det då påverkar samlivet.
Ja. Okej, Rebecka. Vi har ju haft en långtgående diskussion här om olika kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av bristfällig sömn. Och vi lovade ju att vi skulle ge det som ett litet medskick till alla lyssnare där ute, att så att säga inte bli allt för oroliga kring det här, därför att den goda nyheten är ju att på kort sikt så är ju kroppen väldigt duktig på att kompensera för en tillfällig sömnbrist. Det vet vi. Så att en bristfällig nattsömn här och där är liksom inte farligt. Och är det så att man fastnar i ett dåligt sömnmönster som pågår under längre tid, och vi brukar ju prata om en månadstid minst.
Mm. Och minst 3 nätter i veckan, och att man har då symptom dagtid.
Ja, precis. Mm. Så liksom the take home message här är ju att har sömnproblemen varit mer än en månad, är det mer än 3 nätter i veckan som sömnen inte är bra, och upplever du att du påverkas av det här i vardagen på så vis att du inte riktigt kan leverera på det sättet du vill på ditt arbete eller också privat och socialt och sådär, då kan det var dags att söka hjälp, och då finns det väldigt bra hjälp att få. Och den absolut mest effektiva metoden i det här fallet är ju KBT, kognitiv beteendeterapi. Det är en välbeprövad metod, vi vet att den är effektiv vid behandling av sömnproblem, och det går ganska snabbt med den här metoden att faktiskt vända en dålig sömn till en välfungerande sömn. Så det är viktigt att ha med sig, tycker jag.
Jo, det viktigaste är att det går att göra någonting åt. Det behöver inte bara vara en downward spiral till alla de här sjukdomarna.
Precis.
Nej.
Nej. Så det viktiga är att man tar hand om sig helt enkelt och lyssnar på sin kropp och tar hjälp när man inte lyckas bryta det här på egen hand helt enkelt.
Och om ni som våra lyssnare har några frågor om de här olika riskerna eller vill att vi tar upp någon annan risk någon gång, så kan vi göra det genom att skicka in era frågor till våran Instagram.
Ja, absolut. Vi är så glada och tacksamma när vi får frågor från våra lyssnare. Okej, Rebecka. Men du, då är vi klara för den här gången. Ja, och så ses vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack så mycket.
Tack, tack. Ciao, ciao. Hej.